Har vi lärt oss någonting sedan dess att boken kom ut, Erika?
Nej.
Det låter ju väldigt bra. Vi kanske ska klippa bort det.
Kanske. Har du lärt dig någonting?
Nej, jag har ju inte läst hela boken.
Va?
Eller har jag det? Du lyssnar på Lägg korten rätt, en podcast om kortspelet Hets med Oskar Johansson och Erika Norberg. Oskar Johansson är medgrundare till och första ordförande för Norrländska Hetsförbundet. Han är också dedikerad hetsare. Erika Norberg är regerande hetsmästare, världens första legitimerade hetsare och medgrundare till Norrländska Hetsförbundet. Det här är en podcast om kortspelet Hets. I förra avsnittet, pilotavsnittet, troligtvis har du lyssnat på den innan det att du lyssnar på det här första avsnittet. För där pratar vi om hur vi grundade Norrländska Hetsförbundet. Men vi tänkte också att om du inte har lyssnat på pilotavsnittet så kommer här en liten sammanfattning i det förord som jag och Oskar skrev för boken 100 tips för att bli en bra hetsare. För den tar upp lite grann av historien. För den här podcasten kommer ju att utgå till viss del från den här boken. Eftersom det är ju kanske den viktigaste boken när det gäller hetslitteraturen. Så här står det då i förordet till boken. 100 tips för att bli en bra hetsare. Jo, det var ju det jag skulle säga. Att varför det är den ledande boken inom hetslitteraturen är för att vad vi vet så är det den enda boken inom hetslitteraturen.
Sen är den väldigt bra också.
Ja, ja, ja.
Och den har fina bilder av Oskar Johansson.
Precis. Så att den är ju faktiskt... Det är ju du och jag som har gjort den, skulle man kunna säga.
Ja. Ja, det kan man säga.
Men nu till förordet.
Ja.
När jag och Jonas Bergman i slutet av sommaren 2008 gav Erika Johansson titeln legitimerad hetsare insåg vi inte vilka konsekvenser detta skulle få. Erika hade länge haft tanken om att det vore roligt att anordna en hetsturnering. Och det för legitimeringsceremonin framtagna Norrländska Hetsförbundet gav henne en chans att göra slag i sak. Ett stort planeringsarbete påbörjades och i början av sommaren 2009 anordnades det första världsmästerskapet i hets. Efter den första juniturneringen som den också kallas, eller den första juniturneringen som den också kallas. Denna följdes av en dan före doppare danturneringen. Och bägge vanns av Erika. Efter ett par turneringar började den obesegrade hetsmästaren, Erika Johansson, fundera på att skriva en bok. Skulle detta leda till en paus i hetsspelandet? Nej, inte alls. Erika började skissa på det som skulle komma att bli 100 tips för att bli en bra hetsare. Och samtidigt fortsatte hon att ta hem turneringsseger efter turneringsseger.
Ja, och jag kan fortsätta med mitt eget förord till den här boken. Så länge jag kan minnas har hets funnits i familjen. Och det har länge fascinerat mig hur lätt folk fastnar i sporten hets. Jag har sett flera exempel på personer som länge har varit negativt inställda till hets. Men sen har de testat och så har de blivit helt fast. Jag tror att mycket är för att det är lätt att lära sig och sen är det ofta lätt att se snabba framsteg. På grund av att jag har fått ett rykte om att vara en bra hetsare får jag ofta frågor om hur jag tänker när jag spelar. Många får känslan av att jag vet exakt vad de har för kort och är alltid steget före i att lägga ut dem. Frågan om hur jag tänker när jag spelar är något som jag har funderat mycket på de senaste åren och slutligen kände jag att det var dags att skriva en bok om saken. Jag tror att en hetsare kan lära sig mycket av tipsen i den här boken, även om det krävs en hel del träning för att nå upp till en nivå där allt flyter på naturligt. Boken innehåller grundläggande tips för dig som är nybörjare, men också tips för dig som är väldigt duktig och vill ta ditt spelande till en högre nivå. Som nybörjare kan det vara mycket att läsa hela boken och försöka tänka på allt. Så börja från början, låt det falla på plats bit för bit. Ta det som tips och riktlinjer, inget som du måste följa om du är mer bekväm på något annat sätt. Hetsa på!
Och så sätter vi ju då igång boken.
Ja, ska vi gå in på det första tipset eller?
Ja, det kan vi väl göra.
Första kapitlet i boken heter att tänka på före spel. Så det finns en del före och sen då framförallt under själva spelandet. Och den första avdelningen handlar om tankesätt och inställning. Det känns rimligt att börja där i. Vad ska man gå in med för inställning om man ska spela hets och bli bra? Håller du med om det, Oskar?
Jo, ja, men inställning är ju lite A och O skulle man kunna säga. För går man in med inställningen att det kommer att vara skittråkigt, så kommer det ju att vara skittråkigt. Sen så kanske det inte är så att även om du går in med inställningen jag kommer definitivt att vinna, så kommer du definitivt att vinna. Jag har försökt. Däremot så gäller det ju att ge allt som man bara har, och då kan man vara nöjd med sin insats, även om man missar en finalplats med ett poäng efter omräkning av utlagda kort.
Ja. Oh. Jag vet inte hur det känns, men det måste ha varit jobbigt för dig.
Ja, det var lite påfrestande. Speciellt med tanke på att jag är utsatt, eller att min motspelare just där i den utslagsdelen tog så pass mycket mentalt stryk av spänningen att det var så nära att hon inte orkade spela finalen fullt ut till 100%.
Mm, man kan spekulera mycket vad som skulle ha hänt om du hade hamnat i final där.
Ja, det är det närmaste jag har varit i final faktiskt.
Mm. Och det är 5 år sedan kanske.
Ja, jag tror att det var första eller andra juniturneringen.
Mm.
Ja, men nu skulle vi ju prata om att känna sin lek.
Ja.
Personligen så måste jag ju då bara få säga någonting om detta med olika kortlekar och dimensioner på kortlekar.
Absolut.
Som inte står här i boken riktigt.
Nej, det är mer din roll att prata om det. Även om jag också brukar ta upp det i vissa sammanhang.
Ja, när man spelar hets så är det ju viktigt att tänka på att en bra hetskortlek är en kortlek som är gjord för att spela bridge med, och inte en som är gjord för att spela poker med. Det är nämligen olika dimensioner på korten för pokerspel och för bridgespel. Bridgekortlekarna är europeisk standard, medan pokerkortlekarna är amerikansk standard. Om du någon gång spelar med en pokerkortlek och en bridgekortlek, så kommer du att upptäcka att det är skillnad. Och den här skillnaden kan störa spelet. Så först och främst så föreslår jag att man använder bridgekortlekar. Och det står i turneringsreglerna för Norrländska förbundet, vill jag minnas.
Ja, det tror jag.
Att det ska vara bridgekortlekar.
Mm.
Sen så finns det ju då olika typer av kort när man väl har valt vilken storlek på korten man ska spela med. Dels så finns det ju de billigaste varianterna som är bara papper. Sen så finns det papper med en liten tunn plasthinna. Så finns det papper som är lite kraftigare. Och så finns det plastkort. Och jag skulle säga att de kraftigare papperskorten med glansyta är det som man ska satsa på. Och sen så har ju jag själv en förkärlek för att använda de svenska figurerna på korten. Men det är mer en estetisk grej än att använda de anglosaxiska figurerna, som är de här väldigt tråkiga, stiliserade, fula korten.
Mm. Öbergs ska det helst vara. Eller?
Ja, alltså Öbergs har ju väldigt bra kort, även om de är gamla och lite tråkiga. Nu, om du undrar varför det låter lite konstigt, så är det för att jag plockar fram min kortlekssamling här av kort som jag kan rekommendera. Dels så är det ju Öbergs, den klassiska kortleken som finns överallt.
Det är den här, det finns en med rosa baksida och en med ljusblå baksida med ett enkelt mönster på baksidan.
Precis. Du lär ha sett den någon gång.
Mm.
Man skulle kunna säga att det är den svenska standardkortleken. Den är väl lite halvtråkig, men väldigt trevlig att spela med. Sen på senare år så har det ju kommit nya. Dels så är det ett företag som heter Sense som har gjort kortlekar som är typ som Öbergs, lite upphottad grafik skulle man kunna säga. De är inte riktigt samma kvalitet som Öbergs lekarna. Öbergs korten är faktiskt något tjockare och håller ihop något bättre än Sense-kortleken. Sen så har vi också Tactic, eller taktik, men eftersom de stavar med C så gissar jag att det är engelskt uttal, som är likvärdiga med Öbergs spelkort, men grafiken är bra mycket roligare i dem. Och alla de här finns givetvis med röd bakgrund och med blå bakgrund. Och det är väl det jag skulle vilja säga i den här frågan om att känna din lek. Det vill säga, välj rätt typ av kort.
Mm.
Kort som ligger bra i handen, som inte är för lätta, inte för tunga. Och helst av allt inte för kladdiga.
Mm. Det gäller att vänja sig med den här bridge-storleken på hetskort. Att känna in kort, kanske provvända lite grann när man träffar på en ny kortlek. Och se till att man är bekväm med hur det fungerar och att vänstertummen där kan ploppa ut tre kort i taget när man vänder där helt naturligt. Att man känner hur tjocka korten är och att man har koll. Sen handlar det här tipset i boken också om att kortleken är gjord för att kunna spela hett. Så även om man kanske får en 10-kortshand som ser helt omöjlig ut. Till exempel här fick jag 3 damer, 2 knektar och 2 kungar. Alltså 7 klädda kort av de 10 jag hade på hand. Och jag hetsade ändå. För det går bra. Även om man har många klädda kort. Att då vet man ändå var man har dem. Och kan göra en plan utifrån det.
Ja, men precis. Och jag skulle säga att en av de här vanliga grejerna just med de klädda korten i 10-kortshögen är att folk tänker, åh nej, klädda kort där. Men ofta så går det bättre om man har många klädda kort i 10-kortshögen än om man inte skulle ha dem där utan ha dem löst i vändhögen.
Mm. Eller att man istället för att få ett hål nere i det egna spelfältet vänder upp en hög där. När man skulle behöva få lite mer plats att leka på.
Precis.
Så låt dig inte hindras av 10-kortshandeln, utan se möjligheterna istället. Sen kommer vi att prata längre fram om vad vi tycker om 2-er och 3-er i 10-kortshandeln. Men det är en annan sak. Jag tror att vi båda två är ganska
negativt inställda.
Ja, att vi hellre har höga kort än låga.
Ja, så är det ju. Sen så är det ju så att kortleken har ju inte ett självständigt tänkande.
Nej.
Det finns ingen hjärna i kortleken, utan kortleken blandas. Den följer egentligen matematiska regler när den blandas. Det finns bara ett visst antal möjliga sätt att blanda en kortlek på. Och ett begränsat antal kombinationer. Det är jättemånga kombinationer, men de är begränsade.
Mm. Och hets baseras till viss del på tur. Men jag skulle väl säga att det är bevisat att det inte bara är tur.
Ja, vi fick ju frågan av en reporter som var på en av våra hetsturneringar om det bara var tur. Och då fick vi konstatera att nej, det är inte det. För hur skulle du i sådana fall kunna ha vunnit alla turneringar som har gått i Norrländska hetsförbundets standardturneringsformat? Det vore ju väldigt orimligt.
Fullkomligt osannolikt om det bara är tur. Och att det ofta är samma personer uppe på toppplaceringar och i final och sådär, visar ju att man behöver ha viss förmåga.
Ja, det handlar ju om att kunna se korten och att lägga korten rätt, som vår podcast nu heter.
Precis. Har du några andra tankar om det här första ämnet, känn din lek?
Ja, jag skulle ju säga att lär dig blanda på ett sätt som får dig att känna, ja men det här är, det är roligt att blanda.
Mm.
Jag tror inte att du har något tips i boken om blandning.
Nej, det tror inte jag heller.
Både du och jag använder ju den här blandningen som jag vet inte riktigt vad den heter. Men när man tar halva kortleken i varje hand och sen med hjälp av tummar och pekfingrar blandar ihop dem för att få en så jämn blandning som möjligt och för att inte slita på kortkanterna.
Mm. Om man gör den 7 gånger så är kortleken så blandad den kan bli.
Oh, har du undersökt detta med hjälp av, finns det forskning på detta?
Ja, jag har sett ett videoklipp med en man som verkar nördig på ämnet, och han hade undersökt olika sätt som man kan blanda en lek, och att det där är det säkraste sättet, och att man ska göra det 7 gånger.
Ja. Så är det bra. Ja, men det, jag har ju alltid propagerat för att man ska göra det minst 10 gånger, men det är ju för att 10 är ett bra nummer. 7 är ju också ett väldigt fint nummer. Om man pratar om talmystik så är ju 7 det mest fullkomliga numret.
Mm.
Ja.
Ja, men då vet du. Du behöver inte tjata på folk att blanda 10 gånger längre. Utan du kan, nej, hålla dig till 7. Och så kanske, precis, du inte lika efter i uppläggningen framöver.
Det är aldrig fel att vara sist med uppläggningen.
Nej, och det tipset kommer vi till längre fram. Men man, precis, behöver inte vara sist för att man blandar för många gånger.
Nej, och man ska definitivt inte vara sist för att man segar på det.
Nej.
Jag jobbar så snabbt jag kan.
Ja.
Även fast det ibland är långsamt.
Mm. Men jag tror att vi lämnar boken för en stund.
Ja, folk lär ju inte vilja lyssna på oss hur länge som helst. I alla fall inte i en sittning.
Och det kan de i så fall göra. Då kan de vänta till alla avsnitt kommer ut och så kan de lyssna på oss 100 avsnitt i rad.
Binge-lyssna.
Ja.
Det är coolt. Men Erika, du sitter ju för närvarande i Norrländska Hälsoförbundets styrelse. Det gör ju inte jag längre efter det att jag flyttade från det geografiska Norrland och insåg jag kommer inte att komma tillbaka under en överskådlig framtid. Så lämnade jag ju styrelsen för Norrländska Hälsoförbundet i goda händer. Och efter det så har det ju hänt en hel massa grejer. Och ja, om vi bara tittar på de senaste veckorna så har det ju hänt saker.
Ja, det kan man säga. Vi har en väldigt aktiv styrelse nu. Vi är fler än vi någonsin har varit. Vi är 7 stycken.
Det är ju hur bra som helst.
Ja, det är kul att det är så många som vill engagera sig i HETS. Och vi har en hel del idéer kan man säga. De senaste åren har vi kommit igång med att göra fler saker i Umeå, eftersom många ur styrelsen bor just där. Och Sverok, som Norrländska Hälsoförbundet är en del av, har folk som jobbar här i Umeå och det finns lokaler som är lätta för oss att hyra här. Hyra gratis. Det tycker vi om. Så därför har vi haft lokalturneringar i Umeå. Och den senaste var alldeles nyss, den 10 mars.
Hur skiljer sig en lokalturnering från en juni eller julturnering?
Ja, till exempel så kan man inte få alla titlar i en sån turnering som man kan få på en vanlig turnering. De här stora turneringarna som vi brukar ha i Norsjö 2 gånger per år. Men däremot kan man få titeln minimästare som man inte kan få på något annat sätt. Och de kan också variera i turneringsformat. En vanlig turnering då brukar vi ha att man spelar 2 gruppspelsmatcher i lag. Och sen går man vidare, de bästa lagen går vidare till semifinal och där delas man upp så att man spelar singelspel. Så att det är en person i varje lag. Och sen de 2 bästa från de 2 semifinalborden går vidare till final. Så att man spelar singel där. Men på lokalturneringarna hittills, vi har haft 3 om jag inte säger fel. Alla i Umeå. Och då har vi kört lagturnering hela vägen.
Ja, och det har väl visat sig vara farligt för dig.
Det har visat sig vara farligt för mig, absolut. Jag har stått fast vid min princip att alltid ställa upp på lottning. Vi brukar ha så att man kan antingen komma med ett färdigt lag eller ställa upp på lottning. Och jag ställer alltid upp på lottning. Jag tycker om variationen och utmaningen att byta lagkamrat. Men vi har ju ett lag, Maria och Josse, som också sitter i styrelsen, som är ruskigt farliga. Och de brukar alltid vara i lag på alla turneringar. Och de här turneringarna, när det är lag hela vägen, så är de praktiskt taget oslagbara. Det har varit jämnt, men de har vunnit alla 3. Jag har väl inte skämt ut mig, jag har varit kanske 4 poäng efter eller något sånt. Inte jättemånga poäng efter dem. Med min lagkamrat som de senaste gångerna har varit Isak, min kusin. Men de är ruskigt farliga, ruskigt duktiga skulle jag säga.
Och det visar ju återigen på att det finns ett mått av skicklighet i spelet.
Absolut. Att hitta en lagkamrat som man verkligen fungerar bra med, det är en utmaning. Och det förstår jag att de vill hålla fast vid.
Ja, precis. Men det är alltså Maria och Josse som vann nu också, den 10 mars.
Så är det.
Hur många lag var ni som spelade?
Vi var 6 lag.
Sex lag.
Vi hade sagt att om vi blir 12 personer, då ska vi köra lagturnering. Blir vi färre så kör vi singelturnering hela vägen. Och vi var precis 12.
Ja, jag kan ana att det finns vissa där som kände att aj, en till lagturnering, som gärna skulle ha sett singelturneringar. Jag känner ju några i hetscommunityt som är bra mycket vassare i singelspel än i dubbelspel. Och sen så känner jag de som är bra mycket vassare i dubbelspel än i singelspel.
Så det skulle vara intressant att se vad som skulle hända på en singelturnering.
Ja, men roligt att höra lite grann om lokalturneringsformatet och att det är någonting som pågår.
Och det är så att vi i Nordiska jättegärna vill anordna lokalturneringar eller hjälpa till om det är folk som vill ordna lokala turneringar på olika ställen. Vi kan bidra med priser eller fika eller andra saker. Och då är det bara att kontakta oss så hjälper vi jättegärna till.
Ja, och ett sånt där pris som man skulle kunna få tag i är väl det som vi kanske gjorde som första grej när vi började ha lite pengar i kassan i Norrländska Hästförbundet, vilket var att trycka upp t-shirts. För vem vill inte ha en hets-t-shirt?
Precis. Och det finns fortfarande kvar av dem från första tryckningen, några stycken. Så det brukar man kunna vinna på turneringar och man kan också köpa dem för 100 kronor eller 50 kronor om man är medlem.
Ja, och de har ju då den här, vad ska man säga, kortleksloggan på sig som också finns på vandringspokalerna. Men det ryktas om att det är någonting nytt som är på väg.
Ja, det stämmer. Vi håller på att ta fram en design på helt nya hetströjor.
Oj, oj.
Så Josefin, vår ordförande som också är konstnär, håller på att skissa på en design.
Ja, och traditionellt har det ju faktiskt varit så att alla ordförande i Norrländska Hetsförbundet har tagit fram en design till en t-shirt.
Precis. Det gjorde du, ja.
Precis. Och du, Josefin.
Ja.
Ja.
Så då har vi satt ribban om vi någonsin skulle byta ordförande.
Precis. Det är ju genom t-shirt-designen som man sätter lite agendan framöver för Norrländska Hästförbundet.
Men det tror jag var de viktigaste nyheterna från NHF, Norrländska Hästförbundet.
Ja, jag funderar på om vi ska avsluta där.
Ja, det kan nog vara på tiden. Men i kommande avsnitt så hoppas vi att vi ska hinna ta upp era lyssnarfrågor. Så om du har någon fråga så får du jättegärna mejla oss på hetspodden@gmail.com. Där kan du också skicka in andra tankar du har om hets eller om ni spelar hets och du vill berätta om det. Så tar vi gärna upp det i podcasten.
Precis. Så, det var allt för idag i podcasten Lägg korten rätt, en podcast om kortspelet Hets. Det där lät ju faktiskt nästan proffsigt.